Jesus, vi sjöng att allt kött är hö och blomstren dö, men dina ord förbliver. Och dina ord kan ge oss liv. Jag ber att du ska öppna den här bibeln och öppna våra hjärtan så vi kan få ta emot vad du vill ge. Amen. Herre, lär oss att be, är temat. Och orden hittar vi i Lukas evangeliet 11. Och går man ner några versar i det kapitlet, Lukas 11 och vers 11, så står det så här. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Jag tänker att många av Jesus liknelser är fulla av humor som kanske inte riktigt går att nosa upp så här i en annan tid och en annat sammanhang. Men det är ju lite dråpligt att tänka liksom en orm istället för en fisk och en skorpion istället för ett ägg. Det liksom, jag tror att Jesus använde mycket humor i sin undervisning, och jag tror att han var betydligt bättre stand-upare än vad jag är, så jag ska inte försöka mig på att upprepa det hela. Men det här är spännande ord. Så om jag tänker att det finns en dimension jag inte ska säga så mycket om det här med hungern faktiskt, att be om en fisk, att be om ett ägg, att ha tillgång till sin hunger, och hur stilla vi våran andliga hunger. Jag tror att det finns många sätt för oss att söka det vi kallar för falsk tröst. Att vi söker mätta oss på ett sätt som inte ger mättnad, utan som kanske ger en stillar symptomen en kort stund, men snarare så lämnar det oss ännu mer tomma. Men att bli medveten om sin hunger är en bra början, och den driver oss till bön. Den andra dimensionen, och det som kanske fokuseras mest i den här texten, är att vi faktiskt har någon att be till. Vem är Gud? Och att det lönar sig att vända sig till honom i bön. Och Gud presenteras här som en fader, en himmelsk far, som överstiger allt vad jordiska fäder heter. Jag tänker på min pappa. Han föddes 1942 och var på många sätt en barn av sin tid och sin tids värderingar, men gjorde naturligtvis också sina egna val. Han var en sån pappa som jobbade 60 timmars arbetsveckor. Och tänkte nog att han försörjde för sin familj och gjorde det som var rätt och förväntades av honom på det sättet. Och kanske begränsade möjligheten till att vara fullt ut närvarande i allting i ett barns liv. Jag såg honom nog bara gråta en enda gång. Också så kanske född 42, här med tårar. Det var när han följde med mig till sjukhus. Jag var väl kanske 13 år och hade brutit min handlov, cyklat omkull. Och läkarna skulle liksom dra handen rätt för att det skulle gå gipsa ordentligt. Och det var inte jätteskönt. Och de försökte ta bedövningssprutor någonstans här inne i handloven. Finns inte så mycket fett att sätta de här bedövningssprutorna. Så att, när de kom till sjunde sprutan så sa de, går inte det här så får vi söva det istället liksom. Och de drog och slet. Och jag försökte hålla upp, men var kanske inte jättebra på det. Då såg jag några tårar hos honom. Då hade han svårt att hålla ihop. Men pappa visade sin omsorg på väldigt många sätt. Även om han inte alltid kunde vara fysiskt på plats, han var ganska tidig med att använda mobiltelefon och han svarade alltid i mobiltelefon. Han kunde sitta på något viktigt styrelsemöte någonstans med viktiga gubbar och gummor. Han svarade i telefon när jag ringde. Han sa ibland, jag kan inte tala just nu, men jag ringer dig så snart jag kan. Han svarade. Han var inte en sån här person som gärna gick och handlade på second hand. Det tror jag aldrig han släpade hem någonting som var, som inte möjligtvis var arvegods. Min lilla syster, Sladdis, är kanske lite bortskämd. Hon tyckte om second hand. Och när hon flyttade då 30 mil söder ifrån Mullsjö ner till Malmö för att gå på en bibelskola där, så hade hon bland annat köpt en, av allt här i världen, en begagnad soffa för 300 kronor att ha i sin lägenhet. En ganska sunkig soffa faktiskt. När hon var klar med bibelskolan så ville hon ha med sig den här soffan. Och pappa åker då med släpkärra ner till Malmö för att ta med sig den här 300 kronors soffan. Som blev ståendes i pappas garage tillsammans med alla de här prylarna han hade liksom ställt där för att kunna meka och samlat ihop. Och som liksom var hans, där stod också Kristinas sunkiga 300 kronors soffa i över ett år. Och det säger mig någonting om ja, men det här med barnen. Det var ändå liksom var riktigt viktigt för honom. Våra finns inga jordiska fäder som är fullkomliga. Och vi har kanske lite olika erfarenhet av dem. De allra flesta försöker nog göra sitt bästa. Och det var naturligt för mig att ringa min pappa när det var någonting. Och jag tror att och det är verkligen så mycket mer naturligt för oss att vända oss till Gud i det vi verkligen behöver. Ibland är det så att saker och ting smyger sig in i vår relation till Gud. Jag menar, som personer vill vi ju gärna räcka till och känna att vi duger inför alla de utmaningar vi står till, att vi räcker till. Och vi kan bära med oss en upplevelse av otillräcklighet. Och att känsla av att andra människor ser oss och dömer oss som på något sätt otillräckliga. Och det finns en risk att vi bär med oss den här upplevelsen av otillräcklighet i vår gudsrelation och känner att vi möter en Gud som hela tiden ser på oss i det här. Men det där gick ju inte så bra och nu har du inte gjort detta. Och så att man på något sätt kommer in i relationen på ett sätt som där allting skuggar utav det här. Det kan också vara så att vi har med oss tuffa erfarenheter som gör att vi frågar, ja men Gud, var var du då? Och ja men bryr du dig verkligen om mig? Och det är så att vi lever ett liv på en trasig jord. Och ingen utav oss är lovad att slippa smärta. Men det är fortfarande så att vi har en god himmelsk far som vill oss allt gott. Och det finns all orsak för oss att söka honom. Och tala om våra verkliga behov, vår hunger, vår smärta, vår glädje, vad vi längtar efter. Men han vill också då ge det vi verkligen behöver. Och ytterst sett så handlar det om att han vill ge oss utav sin egen närvaro, utav sin egen ande och kraft till att leva detta liv som är vårat. Med honom. Vi tror ju inte på tre gudar. Vi tror på en gud. Och vi kallar det en trinitarisk tro. Men det är en gud som är gemenskap. Som är fader, son och ande. Och det här är något utav, det är otroligt fascinerande. Vem är denna gud? Och hur ska vi förstå honom? Och det finns några bibelställen där vi på ett speciellt sätt får inblick utav Guds väsen. Där han visar sig som fader, son och ande samtidigt. Och stället framför andra är kanske just det här som vi just läste om Jesu dop. när han låter sig döpas i Jordan och står kvar och ber, som det står, så sänker sig anden över Jesus. Och vad är det som uttalas sen, som beskriver och säger någonting verkligen om vem Gud är? Och han säger: det här är min älskade son. Så när vi någon gång ska få, liksom få ett, titta genom nyckelhålet och se Guds inre liv, vad är det som beskrivs då? Ja, det är kärleken. Det här är min älskade son. Och det vill Gud liksom förklara för världen. Fadern vill säga detta inför hela världen, och den här världens mest spridda bok vittnar om det. Det här är min älskade son. Och anden sänks över honom i denna kärlek. Gud är kärlek. När lärjungarna ber då att Jesus ska lära dem om bön, så talar Jesus mycket om det här att Gud är våran far. Och det är naturligt för oss att komma till honom. Men det vi behöver, men ännu mer faktiskt, att fråga efter hans vilja. För hans vilja är god. Den är barmhärtig. Den är det vi verkligen behöver. Och därför handlar de första stroferna i Herrens bön just om detta. Låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Det är en överlåtelse. Och jag läste en bild om den här bönen och bön som verkligen, ett konstigt ord att uttrycka, men fungerar. Det är ju ett bön efter Guds vilja. Och det var missionären Stanley Jones som talade om en sån bön som ett vassstrå ute i Golfströmmen. Och ni vet Golfströmmen som flyter ifrån Mexikanska golfen upp genom Atlanten och gör den här delen utav världen beboelig med sin värme. Tittar vi på folk som bor på samma latitud blir det, va? På andra ställen på jorden så är det ju inte många som bor i det inre Sibirien eller norra Alaska eller så här, utan här är det beboeligt tack vare den här Golfströmmen. Och det här vassstråt som flyter i Golfströmmen, om det då flyter med strömmen så att vattnet på något sätt kan kanaliseras genom det, så blir det ett uttryck för, ska säga, Guds ström in i vår värld, Guds rikes närvaro. Och så kan också våran bön få vara och bli när vi frågar efter hans vilja och överlåter oss till den. Och det finns faktiskt tillrättavisande strofar i Bibeln som talar om att ja, ni håller på och ber, men ni får ju inte vad ni vill, för ni ber illa, när man bara är vänd mot de egna begären. Gud är en god far, och han vill då, vad vill han? Han vill ge oss utav sin ande. Men vad innebär den här andens närvaro hos oss? Ja, men för det första så är det då, skulle jag vilja säga, det uttrycker det här barnaskapet hos Gud. Att Gud är hos oss, vi är hans, vi är hos honom. Och jag tycker om den här beskrivningen utav det här som att vi blir våra kroppar blir ett tempel för den heliga ande. Och templet, det var ju något väldigt värdat och aktat i den judiska miljön. Vem som helst fick inte komma in i de inre delarna där, utan det var ju, det här är heligt. Och Gud gör oss till sådana tempel. Här vill han bo. Och det gäller Unga, friska, starka, atletiska kroppar. Det gäller också svaga och skröpliga kroppar. Och jag vet att jag har nämnt det innan, men jag gör det igen. Om jag tänker på Inga Schilling, som gick bort för 8 år sedan kanske det var. Jag tänker att det var någonstans där. Hon var över 90 år. Och när jag besökte på henne på hemmet så var hon liten och tunn. Ögonen hade gett upp. Hon var blind. Det var inte mycket till hörseln. Och inte mycket till kraft att röra sig. Men hennes kropp var ett tempel för den helige ande. Och när jag kom kunde hon säga så här, men jag har bett för vårt möte och jag har bett för dig och jag har fått ett ord ifrån Gud. Och så gav hon en bibelhälsning och det var ofta en uppmuntran till mig i min tjänst som pastor. Vi är Guds barn. Och Gud vill, det är liksom det första som uttrycks här. Den andra dimensionen som har mycket med det här att göra, det är att Gud också vill ge kraft till vår tjänst här på vår jord och våran vandring på jorden. Vi lever ju som medborgare i ett himmelskt rike på en jord som är trasig. Och det har sina stora utmaningar. Och vi är beroende utav Guds kraft i detta. Och det här kan ha många olika uttryck i andens gåvor och hur det kan komma till uttryck hos oss. Men jag vill nu stanna upp lite grann inför själva tungotalet. Och tungotal kan beskriva några olika saker. Men det gemensamma när vi talar om tungotal, det är att man under andens inspiration får tala ut ord som är främmande för oss själva. Som vi inte själva liksom skulle hitta på. Sen har man försökt förstå lite olika uttryck för det här med tungotal. Och det finns något som har kallats för xenolali på lite grekiska. Man ska ju krångla till det lite grann om man är teolog. Och det betyder, xenos betyder främling, och det här skulle vara då ett främmande tungomål, det vill säga ett jordiskt språk som man själv inte kan. Och det finns inte bara en eller två utan ganska många vittnesbörd om människor som har varit på olika ställen i vår värld, bland annat svenska missionärer i det djupaste Afrika som har fått höra svenska talas ut. Utav människor som inte har en aning om vårt svenska språk. Det är möjligt att det var den här xenolalin som var igång i Apostlagärningarna 2 när det beskrivs om ett under där många ifrån olika språkgrupper fick höra evangeliet. Ett annat uttryck som möjligtvis kan överlappa det första, det är ett tolkat tungotal. Som blir ett profetiskt ord. När någon talar ett främmande språk som den inte själv vet vad det är man talar ut. Man talar ut i en gemenskap av troende. Och någon annan får gåvan att uttyda det här budskapet. Vad är det som uttalas egentligen? Och det blir då i sin funktion en profetisk hälsning där anden talar till gemenskapen. Och att det tycks finnas, man kan ju fundera, varför väljer Gud emellanåt det uttrycket? Ja, han verkar tycka om att lägga pussel, tänker jag. Att när vi jobbar tillsammans, att det finns något vackert i detta. Kan hända att det finns andra sätt varför han gör det. Men det beskrivs i Bibeln, jag har hört det praktiserats och ja, det är ett uttryck. Det jag hade tänkt att säga lite mer om idag. Det är det som då också på grekiska kallas för glossolali. Lali är ett språk och glosso det är någonting som uttalas. Och det är kanske mer utav ett personligt bönespråk. som inte behöver förstås utan någon levande människa eller själ. Och om det är ett språk som talas någonstans i världen eller om det bara anden som har kommit på det i stunden, det har egentligen ingen större betydelse. För det viktiga är att det är min kommunikation med Gud som är inspirerad utav anden, och han förstår allting. Vi ska läsa några rader ur Romarbrevet 8 som jag menar säger en hel del om det här. Romarbrevet 8 och 15. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger er söners rätt så att vi kan ropa Abba, fader. Barnaskapets ande som talar till oss och som för oss in i den här nära relationen till Gud. Och ska vi säga någonting om det här med söners rätt, bara en liten utvidgning. I den antika världen så var det ju så att sönerna i regel ärvde alltihop. Och döttrarna blev bortgifta till en annan familj och liksom kom inte att räknas till den ursprungliga familjen. Därför talas det här om söners rätt. Att så att vi är fulla arvtagare allihop, oavsett vilket kön vi har. Så vi har förts in till att verkligen vara Guds barn så att vi kan ropa Abba, fader. Och går vi ner några versar till vers 26 och 27 så står det så här. På samma sätt är det när anden stödjer oss i vår svaghet. Vi vet ju inte om hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Guds vill. Gud vill. Nu ska jag säga att det kan finnas en liten bredd i hur olika bibelläsare tolkar just de här raderna. För mig har det verkligen kastat ljus över funktionen tungotalet. Så. Men anden stödjer oss i våran bön. Och vi kan få tala ord som är inspirerade utav honom. Det blir ett hjärtats språk som inte behöver filtreras genom vårt förnuft. Och det kan vara oerhört befriande att inte behöva sila varje ord genom förnuftet. Eftersom det är inspirerat av Gud så är det också en bön efter Guds vilja och i överlåtelse till honom. Det är att vara det här vassstrået som låter sig vara en kanal för den större floden. Och jag skulle vilja beskriva det här som ett heligt joller. Nu kanske någon tycker att det där var lite nedlåtande, men för mig är kanske det här jollret något utav det vackraste som man kan se. Det finns så mycket som, nu tittar jag på en underbar liten varelse där nere, som gäspar i medgivande. Det finns så mycket som kan skugga våra mänskliga relationer som gör att det är svårt att vara liksom helt äkta, ska man säga, nakna inför varandra liksom så. Men det lilla barnet som ser sin mamma och vänder sig till det, det finns inget förställt hos det här lilla barnet. Och de första veckorna kanske de inte är superduper roliga för man får inte jättemycket kontakt. Men när de börjar upptäcka att det finns en värld här ute och jag kan ha kontakt. Och det jollret när man får liksom gemenskapen och uttryck liksom i detta. Det är en sån äkta, ärlig, nära, självklar relation som är kanske något av det vackraste som finns på våran jord. Och jag skulle vilja beskriva därför som tungotalet som ett sånt heligt joller. Där vårt hjärta får lägga sig direkt mot Guds hjärta. Rent praktiskt så tänker jag att alla människor kan tala obegripliga ord. Och det förekommer faktiskt uttryck som åtminstone påminner om tungotal i andra religioner. Jag ska inte kommentera vad jag tänker om inspirationen kring dem. Men det finns en del liksom, idéer och föreställningar om vad det här tungotalet är som jag kanske vill avdramatisera lite grann. Det är fortfarande någonting som människan kontrollerar. Att det är inspirerat av Gud innebär liksom inte att anden faktiskt styr direkt våran tunga eller käka liksom på det sättet. Utan det är fortfarande en mänsklig aktivitet. Men det hämtar sin källa och sin inspiration ifrån anden. Och många kan nog beskriva att det är liksom ord som vill komma ut, som liksom pockar på att få uttryckas. Och ord som när vi väljer att uttrycka dem, att vi kan känna igen dem som bön. Att det uttrycker en bön för oss. Och för mig, så när jag praktiserar tungotalet, så en viktig dimension i det här är att jag liksom, det känns som att jag... Det finns ju knappt de här gamla radioapparaterna längre, men jag tänker att ni vet vad en gammal radioapparat är. När man liksom får ställa in frekvensen, om det är liksom lite och så hör man någonting och så får man finjustera lite grann och så får man in frekvensen för att få in signalen. Att tungotalet har den funktionen hos mig, att den ställer in min frekvens hos Gud. Jag frågar efter hans vilja, jag överlåter mig till honom och jag uttrycker det som finns på mitt hjärta. Och många gånger, till exempel om jag ska vara förebedjare för någon och jag undrar, vad ska jag be för den här personen? Och jag vet inte riktigt vad som är mest aktuellt. Det är klart jag kan fråga och så, men jag tror att det kan finnas, och det gör jag oftast, men det kan ju finnas mer som Gud vill ha sagt i den här situationen. Då kan jag börja med att för mig själv, ganska tyst, tala i tungor och sen ställa in frekvensen och få försöka vara en kanal, ett vassstrå i den här situationen. Tungotalet är inte något bevis på att man skulle vara en trappsteg mer andlig än någon annan. Man är inte superfrälst liksom, i Guds rike, utan vi är alla Guds barn. Och det finns ett helt kapitel, höll jag på att säga, nästan i varje fall, i Korintherbrevet som Paulus får gå till rätta med att folk har missuppfattat det här med tungotalet. Det här glossolalin, den är personlig och den är inte till för mikrofonerna, det skulle jag vilja säga. Och här kanske jag tycker lite annorlunda än en del predikanter, men det är mitt tal med Gud. Det kan möjligtvis vara okej i en bönesamling där det finns ett allmänt bönebrus, liksom, men inte för mikrofonen. Och jag skulle säga att tungotalet ganska sällan är liksom rent extatiskt, där man liksom tappar kontrollen över sig själv. Det kan hända att det kan finnas ögonblick där man upplever sig själv eller upplever tillvaron på ett extatiskt sätt, men tungotalet behöver inte alls vara kopplat till en sådana tillstånd. Och varför ska man be i tungor? Ja, men det har jag försökt tala om, men till syvende och sist behöver det inte vara mer nyttigt än en kram liksom. Varför ska man kramas? Det är ett uttryck för vår gemenskap med Gud. Så, hur ska jag få komma och tala i tungor? För det första har jag talat om hungern, törsten och att be om en klar blick. Vad är det jag verkligen behöver i mitt liv så att det inte fylls med andra saker? Det andra är blicken på Fadern, förstå att han är en god Gud som vill ge dig det goda. Det tredje är överlåtelsen, låt din vilja ske. Och är det någonting som blockerar Guds vilja, att man verkligen överlåter det till Gud. Och sen att formulera sin bön. Jag skulle gärna vilja tala i tungor. Det står i Bibeln om detta. Och det står till och med att vi får söka de andliga gåvorna att tala ut det. Så. Det finns olika uttryck för hur anden fungerar i oss. Det behöver inte se ut likadant för alla personer. Alla som tar emot Jesus Kristus är vidrörda utav den heliga ande. Men det finns alltid mer för oss att upptäcka. Och jag skulle vilja uppmuntra oss alla att söka än mer utav andens närvaro och uttryck i våra liv. Och idag då i synnerhet tungotalet. Det har inte regnat så mycket på sistone. Och det börjar märkas lite grann att det är ganska torrt i markerna. Jag tänker att vi alla behöver ha tillgång till den här källan. Anden som källa för våra liv. Och att Jesus vill inget hellre än att ge detta. Kom till mig alla ni som är törstiga och drick. Ur dess inre ska det, nu ska vi se mina exakta citat här, flyta källor av levande vatten. Jag säger amen där. Vi ska ha en stund av bön där vi ber för Maja. Det hör till det här dopet och bönen om andens närvaro och välsignelsen. När vi har våra bönestationer sen så kommer jag stå vid pianot här, närheten av i varje fall. Och den som så önskar kan bli smord med olja, en droppe olja i pannan, som en symbol för andens närvaro och andens mottagande. Och jag tänker att det är ingenting man blir färdig med. Det kan vara en första upptäckt utav vem anden är, men det kan också vara det här att gång på gång på gång behöver vi få fyllas utav anden. Så då är alla som så önskar få ta emot att bli smord med olja som en symbol för andens närvaro och en kort förbön.